This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Avsnitt 9 av Bagge och Brobacke podcast. Vi är tillbaka, David.
Vi är tillbaka, ja.
Och idag har vi en fantastiskt spännande gäst med oss. Bäst på optioner i Sverige.
Minsan.
Carl Björkegren, välkommen.
Stort tack.
Kunskapsbank, optionsbloggen är det, va?
Mm.
Och sen bland eget annat. Bolag.
Ja, eget bolag. Bedriver utbildningar och konsulttjänster inom finansiella frågor. Främst inom riskhantering och derivathandel.
Fantastiskt kul att ha dig här. Vi har ju ett fullsmetat avsnitt med massa frågor, så jag tycker att vi kan väl hoppa igång ganska snabbt. Men David, du hade väl lite där kring bakgrund och sådär.
Mm. Jag har ju gått lite optionsutbildningar med dig ute på OM. Det var ju 8-9 år sedan, så time flies. Men annars var väl första gången jag hörde ditt namn var ju i Peter Dokumentär 2012, där du också deltog i dokumentären om din pappas mystiska försvinnare.
Mm, just det.
Intressant dokumentär helt klart. Men idag ska vi fokusera på dig, tycker jag. Och de som vill höra mer av den kan ju lyssna på den dokumentären istället. Men tittar vi på din meritlista, jag har gjort lite background check här. Trader på OMX, trader på UBS, derivative sales and trading på Nordea, trading på Öhman, derivative sales på ABG, kört egen fond däremellan och sen 11 år tillbaka är du fristående finanskonsulten.
Stämmer.
Häftigt.
Time flies, som sagt.
Ja verkligen. Vi tycker det kan vara bra att bjuda in dig till podden, och det är mycket flöden ute som drivs av optioner generellt i marknaden, inte minst inom liksom, amerikanska meme stocks och stundtals på Nasdaq. Jag tänkte vi kunde komma tillbaka till det på lite scenarioanalyser lite senare då. Men vi använder rätt mycket optioner i vår handel, där vi, om vi tror på nedgång, kan vi köpa puttar eller ställa calls, och så köper vi även calls till olika lösen tid och pris då, för att vara med på den melt-upen som alla är så sugna på ska komma. Så att helt klart jättekul att du kunde ta dig tid att komma hit som en av de absolut vassaste i branschen och på optioner.
Ja, kul att vara här.
Ja, ska man inleda med lite, jag vet inte, kunskapen där ute? Ska man nämna snabbt vad en option är och hur den prissätts?
Ja. Ja, men option är ju ett derivat, ett aktiederivat eller indexderivat, eller ett derivat i sig. Och den enkla biten är att om ett derivat i sig är inte värt någonting, det är helt värdelöst, menlöst sådär. Men du kopplar in det till en underliggande vara, aktie, till exempel ett index, då tar den liv och blir värd mer eller mindre, eller blir större och fetare eller sådär, utefter hur den underliggande varan rör sig. Och den kallas då för att man deriverar från underliggande, härmar helt enkelt den. Det är ju derivatet. Och sen så kan man översätta det till en option, en köpoption eller en säljoption, som är definitionen av derivatet som man handlar om. Så det är väl definitionen, och det här är någonting som kompletterar handeln på ett bra sätt. Vi har ju ett behov av att hitta möjlighet att handla på nedsidan, handla sidledes eller handla när börsen är stängd till och med, skydda våra portföljer, våra innehav och så vidare. Så att det har växt fram som ett oumbärligt instrument i finansmarknaderna, främst självklart från USA. Men så tidigt som, eller så sen ska jag säga, från 73, så har det växt och blivit ett nödvändigt ont för de stora husen, så att säga.
Har intresset efter liksom de kriser vi har varit igenom, har intresset blivit större eller mindre skulle du säga om man jämför med för typ 20 år sedan?
20 år sedan var ju, då var det peakade intresse någonstans innan det hände massa grejer, kom fler instrument, konkurrera på marknaden och sådär.
Mm.
Men nu med corona och allt det här så har det verkligen blivit ett jätterop efter alternativ på börsen. Och många känner ju inte till att det finns optioner och terminer att använda sig av på massa olika sätt. Det finns ju, jag har jobbat på mig över 25 år. Jag märker fortfarande nya saker man kan göra sådär.
Mm.
Så att intresset har verkligen tilltagit sista, jag ska säga, 6-8 månaderna rejält.
Ja, kul.
Mm. Så det är kul.
Det är jättebra.
Ja, det är det.
Hur ser du på, det finns ju otaliga typer av finansiella instrument, derivat, som du säger. För liksom, ta för länge tid så var ju optioner extremt dominerande, men idag finns det ju massa olika typer av liksom, kontrakt. Mm. Om vi ska bara säga någonting där, varför tror du att många kanske väljer lite rakare kontrakt, eller det kan ju se ut som att de är rakare.
Ja.
Man tycker att det verkar komplicerat med optioner, men bara prata lite kort kring det är alltid intressant.
Ja, det finns ju två delar man kan dela upp det för att göra det enkelt. Det ena är ju strukturerade produkter och det andra är listade eller standardiserade optioner. Standardiserade optioner är ju då prisneutrala. För det finns ju market makers som ställer priser de här som är, har kontrakt med börsen då. Och de konkurrerar med varandra så blir alltid en prisneutral bild. Strukturerade produkter kan vara bra i sig, men de ska man vara medveten om då är prissatt av ett enda institut. Så warrants versus standardiserade optioner brukar i prismässiga termer vara olika. Det är dyrare då med dem som enstaka institut utfärdar. Så om det var ungefär det du frågade efter. Men det var väl det är väl det som är det attraktiva med listade optioner i alla fall då. Det är priseffektivt och det är, finns alltid en bra andrahandsmarknad. Sådär.
Man tar ju inte heller motpartsrisk på samma sätt som i en,
nej,
i en varant exempelvis som vi hittar typ Commerzbank. Skulle Commerzbank gå under av någon anledning så kan det bli lite stökigt på varantsidan.
Ja, exakt. Går en bank i default då är det kört för alla kontrakt de ger ut sådär. Och det här standardiserat clearingen på börsen Nasdaq, de garanterar ju att villkoren följs upp och sådär. Men framförallt så kanske det är som så att standardiserat, om du har en standardiserad option, då kan du korta den utan att äga någonting innan. En warrant kan du inte sälja om du inte redan äger den. Och det här skapar ju en...
Sant, det är en stor skillnad.
Ja, det är en jätteskillnad. Då kan du göra massvis med kul strategier då. Kanske komma in på sen.
Mm. Mm.
Så ja, det finns lite skillnader. Men de är ganska enkla att ta reda på. Så jag tycker man ska göra om att ha gjort innan.
Och vad är det som bestämmer själva optionens prissättning då? Det är dels underliggande. Volatiliteten är ju en stor...
Ja, det är det. Man kan dela upp dem i 6 stycken för att tänka där igen då. För det första har du då lösenpriset, striken.
Mm.
Och underliggande varans, till exempel aktieindexets kurs eller pris. De går ju i paritet med varandra. Sen har du löptiden viktig, en lång löptid. Så är det ju mer sannolikt att du får in någonting. Så lång löptid, lite dyrare kontrakt. Räntan under den tiden, inte så betydelsefull. Finns inte så mycket ränta. Utdelning kan det ske under löptiden, måste man ta hänsyn till. Det är de 5 som är redan kända fakta.
Mm.
Sen som du sa, den sjätte, den absolut viktigaste i särklass är volatilitetsfaktorn. Och det är den spekulativa graden i ett derivatkontrakt, oavsett derivat då. Så eftersom det är priset så 30 dagar exempelvis in i framtiden, så måste man göra en bedömning om vad man tror om risken där.
Mm.
Och där har du då den implicita volatiliteten som skvallar en hel del av vad marknaden tror. Så den är viktig.
Om man som jag och Nils då tror på en volatil sommar generellt då.
Mm.
Vi får se om vi får något jätteras, men en volatil sommar.
Vad
är bästa strategin bara för att liksom köra själva vollspelet då?
Mm. Om du ska göra det enkelt, om du tittar på volatiliteten idag. Nu är börsen ganska dyr och fortfarande toppad. Folk mår bra, börsen är stark.
Mm.
Då brukar volatiliteten gå ner, risknivån går ner. Det ger billigare optionskontrakt. Och om du då tror att det ska bli en stökigare marknad, kanske lite mer nedåtgående kan vara rimligt att tro. Då kommer volatiliteten öka. Så om du köper på nedsidan en bit, en säljoption till exempel, så blir det lite billigare kronor och ören, lite nedsida. Och börsen går som du tror. Lite mer skakigt neråt. Så kommer volatiliteten öka. Ditt kontrakt ökar i värde. Går det ner kommer säljoptionen öka i värde. Så där har du en jätteenkel position som många tittar på just nu, till exempel.
Mm. Mm. Om vi tar här sen i april, så har det ju inte varit så här jättekul att vara long only.
Nej.
Men jag misstänker att det har varit ganska trevligt att jobba med optionsstrategier. Mm. Vi kan ju bara kolla på grafen OMX och se att vi har varit i en stor trading range, ja, upp och ner. Mm. Och det borde väl vara en liksom ett mönster som passar optionshandel?
Alla gånger, ja, absolut. Visst gör det. Det är det som är det fina med optionshandeln på det sättet. Det finns ju alltid ett läge att göra någonting, och man kan ju läsa av ganska mycket i optionshandeln också vad som händer och vad som förmodligen liksom kan inte, ja, det är ingen kristallkula liksom, men i den här marknaden så kan man till exempel vara neutral. Man kan sälja premium, få på sig premium och rida den, samtidigt som man kan komplettera till exempel med, ja, med din putt på nedsidan där till exempel, och vara beredd. Man märker då i vålnivåer och sånt där om det börjar ändra sig, och då kan man då följa upp sin marknadstro och sin plan och på så sätt då få en lite mer stabil trading. Så det har varit en fantastisk marknad på det sättet. Rätt kul, det har varit lite slagigt sådär. Men liksom, på index i Stockholm har jag väl har legat mellan 2250 och 2300 sista, vad är det? Månaden?
Två månader.
Ja, något sånt där. Så det har varit ganska trevligt. Frågan är om det ska fortsätta ligga där, men det är ju en kul spekulationsgrad.
När vi ändå är inne på det, vi hade ju optionslösen här förra veckan.
Mm.
Och jag tror, jag vet inte om du ser något om det, men det brukar ju dyka upp lite sådär påståenden och sånt, att liksom att det finns några hemliga herrar där ute som kan driva kurserna inför de här optionslösen. Och att det på något sätt skulle vara liksom
hålla uppe nivåer.
Hålla uppe nivåer och liknande och sådär. Jag tycker ändå det kan ju vara så att det finns mekanik i den traden som gör att man får speciella rörelser över optionslösen. Men är det verkligen så att det sitter några hemliga herrar där ute och styr marknaden?
Nej, så är det inte. Inte vad jag har sett sista 25 åren i alla fall. Det finns liksom inget mervärde att hålla upp nivåer på det sättet. Det kan ju finnas förstås då som har stora positioner i en indexoption någonstans på ett index, en S&P eller något annat index, där man blir pinnad på en strike så att säga. Och inför lösen som du nämnde här, så då kan det ju komma en rörelse i marknaden när man ska göra sin hedge eller någonting, eller man ska rulla vidare kontrakten. Men det har hänt innan lösen. Det har man redan klart. Det är ingenting som händer på slutdagen liksom. Däremot så kan det ju hända att vissa tar en del av sina positioner, terminer, terminsrullning till exempel, och manuellt handlar in en del av det. Det som det kan leda till, och det faktiskt leder till ibland, det blir vissa rörelser i marknaden. Men det är inte det här som driver marknaden upp, eller det är inte någon som sitter då med en position eller sitter och försöker hålla uppe marknaden av en anledning. Så det,
jag tror det skulle bli ganska dyrt, va?
Det blir ju onödigt dyrt, förstås. Mm. Vi vet ju inte vad som händer imorgon, om det blir krig någonstans eller det kommer någon annan politisk eller något annat som sänker börsen rent generellt.
Mm.
Jordbävningarna, man vet ju inte.
Jag har ju suttit rätt mycket handlat med kunder. Både på Carnegie men även på Nordea. Men på Carnegie var det ju väldigt mycket privatpersoner som gjorde så att säga covered calls. Du ställer köpoptioner på innehavda aktier.
Ja.
Hur vanlig är den strategin? Är det den vanligaste man gör, eller vad skulle du säga?
Ja, men absolut.
Och vad är fördelen liksom?
Ja, men just nu, som sista tiden, så har det varit en väldigt vanlig strategi. Aktier är dyra och toppat och folk är oroliga generellt. Tror att det ska liksom gå ner sådär. Och då är ju covered callen väldigt attraktiv. Du säljer helt enkelt en köpoption, rätten till någon annan att köpa dina aktier på en nivå som du väljer. Ta Evolution Gaming till exempel, där kanske någon haft 1500 callen som perfekt att sälja iväg och sådär. Har varit lite över där och kanske fått en bra premie och så har halkat under där igen. Det blir sidledshandel sådär, så att då blir det en attraktiv position. Så jag skulle säga att den är väl ja, men över tid, inte bara just nu, utan över tid en väldigt attraktiv strategi att göra när man ska gå ur ett innehav som man är klar med, eller om det är en aktie man tror bara ska ligga hovra, ligga still.
Så är alternativet om man är nöjd, säg att du har innehav på typ ABB.
Mm.
Jag vill tänka mig att sälja dem 7% upp härifrån. Jag ställer en call 7% upp, kanske liksom 2-3 månader fram i tiden.
Ja.
Den största risken i så fall, det är ju att jag blir löst.
Ja.
Och aktien går vidare. Men om strategin från början var att jag var nöjd på 7% upp, så är det ju liksom, sen kommer ju många sitta och gräma sig ändå liksom. Tänk om jag inte hade liksom.
Ja, men så är det ju.
Men då får man väl gå tillbaka till.
Ja, nej, men visst
originalplanen.
Så. Man får säga att vara noggrann att största risken är att ABB vinstvarorna går ner.
Ja, jo, så är det. Men de har i alla fall fått in lite premie under tiden.
Så kan man säga, absolut. Så att du är helt rätt i det. Det värsta som kan hända om du får rätt i marknadstro att du blir av med ABB 7% upp. Det låter ju som en ganska bra risk att ta om man tänker så. Då. Ja. Det blir en alternativ kostnad då, om ABB skulle bli uppköpt skulle någon säga kanske. Så ja. Då blir du av med dem 7% upp. Men de kickar vidare. Men det fina här är att du kan ju hela tiden, 2 månader sa du kan ju hela tiden följa upp din position. Du märker ju att det kommer nya sentiment i marknaden i ABB kanske.
Mm.
Och då kan du följa upp med, göra en strut av det eller bygga vidare.
Mm.
Bygga Lego brukar man snacka om. Man tar lite bitar och stoppar, sen så kan du hitta en trappa upp liksom, om du, som passar din marknadstro perfekt. För man ändrar sig ju liksom lite då vad som händer.
Ja, absolut.
Så det finns möjligheter att göra det.
Ska man ta några scenarion från verkligheten som jag skissat i ordning?
Det var ju så här, det är lite roligt för att om man suttit och kollat på grafer ett par år så har man ju sett ett par short squeezes.
Mm.
Och det har vi sett rätt mycket av senaste tiden. Däremot så när man läser så får man ju nästan intrycket av att det här skulle vara något helt unikt och nytt.
Men
vissa delar kanske är nya, men någonstans short squeezes är något man har sett, eller jag har sett och ni har sett i alla pristillgångar liksom, i alla tidshorisonter.
Ja.
Så man började hålla på med det här.
Yes.
Så att vi kan väl gå igenom bara och prata lite. Du hade ju kollat på några exempel, David.
Ja, men jag har två scenarion från närtid då.
Okej. Ja.
Om vi går tillbaka till augusti 2020 då. Säg att jag är investeringschef på en stor kinesisk investeringsfond då.
Mm.
Jag blir helt plötsligt väldigt bullish på amerikanska techjättar och tror att de ska upp typ 20% på 3 månader. Liksom. Så jag är
heter den här firman Hardbank i det här exemplet? Eller?
Kan heta det, exakt. Exakt. Säg att jag är sugen på att titta på en köpoption på, vi förenklar och säger att jag vill kolla på Nasdaq 100 då. Mm. Liksom, för 100% tech-exponering. Eller förlåt, 100 bolag då.
Mm.
20, jag är sugen på, jag tror att det kan gå upp 20% på 3 månader. Och jag är lite sugen på att köpa en call då, 10% upp dem.
Ja.
Ganska bullish då, men det är fortfarande då hälften av vad jag egentligen tror då.
Ja.
Det är själva caset då. Då ringer jag min mäklare på Morgan Stanley, exempelvis i New York då, säger att jag vill köpa call, säger 1 miljard dollar.
Mm.
Callen är ju ganska hyfsat billig om man säger så då, med tanke på att
lite uppsida
det är fortfarande där. Ganska långt upp till min strike price.
Ja.
Han ger mig ett pris, säger 0,5% av underliggande volym. Jag accepterar priset och så är affären klar. Liksom. Vad i andra änden, och det är det som är intressant i marknaden, hur kommer traden på Morgan Stanley hedga den här positionen?
Mm. Traden kommer då med all sannolikhet. Det finns ju 2 delar här. Till att börja med, så samma sekund som traden är klar, då är du lång en call, stor volym.
Mm.
Och traden market maker är kort.
Mm.
Alltså kort marknaden.
Mm.
Det vill traden inte vara. Det är en stor risk förstås. Mm. Så han kommer att söka en hedge. I det här fallet, det enklaste, så skulle han kunna köpa terminer mot sin korta call.
Mm.
Och det blir ju en marknadsrörelse uppåt förstås, för att det blir ganska stor volym.
Mm.
Självklart gör han inte det på en gång. Det finns en plan. Och vad kan han mer göra? Jo, då kan han ju då i andra läget köpa optioner förstås. Och andra nivåer kanske. Han kanske har optioner på redan.
Mm.
En trader på Morgan Stanley har garanterat en ganska omfattande derivatbok där det finns redan viss nivå av gamma, delta, theta. Så att han vet ju vad han ska göra.
Eller hon.
Och det som händer, det är det ena. Det är det första liksom, direkt vid traden. Det som händer sen är ju efteråt när han ska behandla den och hantera den här positionen.
Mm.
Då är ju det vi kallar för delta neutrala. Om vi tänker att han hedgar hela den här, då blir han ju neutral här nu. Säljer terminen mot hela positionen. Om vi, förmodligen kommer det inte bli så direkt, men om vi tänker att han gör det.
Mm.
Då är ju delta neutral, vilket betyder att han är neutral här och nu.
Mm.
Men det som händer när marknaden rör på sig sen upp och ner, då kommer han ju den här optionen, deltavärdet med optionen som gammalt styr, får man gå in och läsa på det igen, kommer göra att positionen blir lång och kort utefter hur marknaden rör sig. Mm. Är man kort premium, har man sålt premium kort gamma.
Som trader i det här fallet.
Som trader i det här fallet är,
ja.
Då kommer man bli kortare ju mer index går upp, vilket ju inte låter så bra.
Nej, så då måste han köpa mer.
Då måste han köpa mer, ja. Och göra sin bedömning hur mycket ska gå upp. Någonstans måste han täcka in sin korta position på uppsidan.
Mm.
Och det här kan ju driva marknaden alla gånger. Över tid så att säga, och blir det stora positioner och marknaden rör sig jättesnabbt, ja, då blir det ju självklart mer panik. Precis som man har blankat en aktie och aktien drar iväg, så måste man ju köpa in den kanske om man inte tro på att caset på nedsidan håller. Men nu är det trading, och det som traden då måste göra, det är att se till att vara neutral för att minska sin risk.
Mm.
Och samtidigt gör förstås en bedömning om marknadsläget själv och så.
Och där är ju viktigt liksom att det är ju inte en tro om någon riktning där, utan det är ju bara en fråga om att kontrollera risk.
Ja, så är det ju. Ja. Och självklart är ju en del av jobbet att försöka tjäna pengar på kuppen och göra det så bra som möjligt. Och här kommer ju volatiliteten in på ett riktigt bra sätt. För ska man investera då i fler optioner, köpa tillbaks premium i andra optionskontrakt, då är det ju väldigt viktigt vilken nivå, inte kronor och ören, utan vilken volatilitet man handlar till. Och det måste vara då, försöker ju då traden eftersträva då till en billigare nivå relativt sett än man har sålt till dig.
Ja, exakt, så att han gör vinst på det här.
Så att där sitter traden hela tiden varje sekund och kollar och ser hur marknaden går. Och drömscenariet för traden är att det inte rör sig alls. Då kommer hans teta, som heter, han har sålt premium. För varje dag som går kommer optionen bli värd mindre och mindre tills en dag.
Det är tidsvärdet då.
Tidsvärdet, ja. Mm. Så han kommer ju tjäna pengar varje dag genom att optionen blir värd mindre. Teta som man får in då. Och då är det ju bra om marknaden inte rör sig alls. Så det är ju drömscenariet. Man måste ju vara beredd på att det går upp eller ner. Då måste man köpa tillbaka också.
Säg att jag som på Softbank då, som det här är, får rätt. Vi såg ju här i slutet av augusti, in i början av september på Nasdaq gick 10% på 2-3 veckor.
Ja.
Vilket såg ut som egentligen en stor bara gamma squeeze egentligen från de här lite större köpoptionskontrakten som gjordes under augusti.
Ja.
Och sen behövde liksom tradingen bara jaga in det liksom.
Exakt så det blir det. Och det var man inte, nu vet vi ju det. Då har man ingen aning om att marknaden ska gå upp 10%.
Nej.
Då finns det förmodligen en del bedömningar tradingmässigt, och det finns risknivåer, volatilitet, det finns alla beräkningar på bordet. Men vid något läge när det börjar gå ganska fort också, så är det där. Det rör sig väldigt mycket på kort tid. Då kommer det bli en gamma squeeze helt enkelt. Man måste köpa på sig delta för att bli neutral igen, och åtminstone minska risken. Och det som ofta kan hända också är att man köper på sig ännu mer. Man märker att det här går upp. Det här är starkt. Det kommer inte liksom bli neutralt. Man ser att sentiment i marknaden är starkt, och köper man på sig ännu mer. Och söker också ytterligare då calls i marknaden som någon annan ska gå mot, och sen så håller på.
Ja, intressant. Jag tror att det är någonting jag kollar väldigt mycket på, om man ser rörelser i enskilda aktier eller på index totalt. Så jag tror att det är viktigt att ha en förståelse för i alla fall. Enskilda namn och även då i börsen som stor stundtals. Inte varje gång, men just det här fallet var ganska... Men om man tar en annan då. Om vi är i januari 2021 istället då. Jag är en stor amerikansk retail trader, röd bandana som florerar på ett forum med två miljoner andra hemmatraders. Jag stryker mitt sällan duschade hår och rättar till bandanan, tar upp en lista över de mest blankade aktierna i USA och funderar på om man inte skulle kunna få till en riktigt stor liksom kursstegning i de här och röka ut hedgefonder och annat. Så vi går ihop på 100,000 pers på det här forumet och köper köpoptioner i de här namnen. De kan heta allt från GameStop till AMC. Och sen är ju då den här karusellen igång igen då, fast i mindre likvida aktier hårt blankade.
Ja.
Och det är väl framförallt där vi har sett den här riktigt stora liksom kursstegringen i framförallt i USA då, i de här populära liksom aktierna då.
Ja, GameStop var väl den mest påtagliga liksom. Och som du sa, likviditet spelar en jättestor roll. Och finns det liksom inga aktier att köpa, då får man köpa nivåer. Alltså får man trycka på köpknappen för att täcka sin risk.
Mm.
Speciellt om man, som vi snackade om nyss, är kort gamma och har sålt väldigt mycket calls i de här. Och som det blev här, det är ju lite unikt förvisso, men att det blir liksom så stora volymer och att det finns på andra sidan då ett par hedgefonder eller någon som alltså verkligen har kortat och tror att det ska ner. Så blir det ju en spekulationsgrad som är, blir fantastisk, och man måste hämta in.
Ja, det blir ju självspelande piano. Ja, för hedgefonderna kommer ju se att de får en ruggigt dålig start på året. De trodde att det skulle bli hyfsat bra. Ja. De ligger back duktigt redan i januari. Och kursen, de första liksom 50% kanske du tänker så här, men jag får sälja på lite mer. Och sen så de nästa 30% upp så börjar det svettas. Och sen helt plötsligt bara, vi får dra i stoppen och köpa tillbaka dem här. Då driver du kursen ännu mer. Traden måste väl då också köpa ännu mer. Han som sålde optionerna från början måste ju också köpa ännu mer.
Ja, allting är beroende på förstås position size.
Ja, exakt.
Visst måste han det. Och
även om det börjar i någon typ av retailforum så är det ju inte så att det är bara de som är med sen, utan då är det ju en prisrörelse och momentumrörelse. Och det finns väl massa momentumspelare oavsett om man sitter på om man
eller har det var ju världens mest handlade aktie i någon månader.
Då är ju alla med och leker. Det är inte bara en retail versus hedgefond-grej.
Nej, så det här var ju väldigt speciellt med just GameStop. Alla tittar på GameStop över hela världen, som du säger.
Ja, det var ju enda folk snackar.
Ja, visst. Och vad handlar en $50? Var uppe i 350 kanske. Och den står nu, den är fortfarande upp 1000% därifrån eller någonting. $250. Och sist, den gjorde en ny emission nu. Och så det finns ju värde i bolaget plötsligt. Mm. Så till slut blir det ju en spekulations... fråga.
Ledningen på GameStop måste jag bara sätta och garva här.
Några svenska exempel på det här. Vi hade ju liksom Fingerprint för ett par år sedan. Mm. Och även om mekaniken såg lite annorlunda ut så misstänker jag att de här olika certifikaten och minilångs och allting som fanns hade en del i den där paraboliska
uppgången. Självklart har det. Och det ska man vara medveten om att just derivatmarknaden eller standardiserade optionsmarknader eller andra instrument, de påverkar ju supermycket, självklart. Och det är ju ganska stora firmor, inte bara i Sverige utan i utlandet, som är jätteintresserade av vår marknad. Alltså alla möjliga bolag i Sverige. Så att det finns ju en uppsjö av utestående derivatkontrakt. Man kan ju också titta på den så kallade öppna balansen om man tycker det är intressant. Där ser man ju liksom i det lilla. Det får inte vara sådana positioner kanske som är så pass kraftfulla, men där kan man se vilka nivåer ligger massvis med öppna kontrakt. Och göra sin bedömning då om det är någonting som kanske kan hända på slutdagen och sådär. Men visst, absolut är det påverkande. Fingerprint var ju definitivt så.
Har vi några, nu kommer vi få bli sura igen, men har vi några nya namn här som man kan nämna? Yes, det kan ju vara lite i de här heta Embracer och Kambi och Evo och sådär också, jag vet inte.
Men de här, det brukar ju vara lite spekulation om Sinch kom in på index och lite sånt här. Där finns det lite... Man kan se tendens till positioner emellanåt. Sen så att det ska leda till kraftiga uppgångar, speciellt nu då när det är så på toppat ganska mycket, så är det väl inte riktigt lika vanligt, ska jag säga.
Nej.
Men det finns mycket att läsa av i optionsmarknaden, gör det. Så att,
CDON var ju en sån tidigare.
Just det, och det är ett bra exempel som har kommit ner. Det är
70%
här, att en aktiegrupp har inte alltid bara att göra med det fundamentala värdet.
Nej,
det kan finnas vissa andra anledningar.
Ja, men säg en bra grej där, för att det vi ser på börsskärmarna är ju bara vår spekulation. Det är vad vi tror om ungefär ett år. Det är ju inte bolagets värde, utan det är vad vi tror att bolagets värde ska vara. Och här kommer ju optioner in på ett fantastiskt sätt, därför att vi spekulerar i det värdet vi tror. Och här är ytterligare en spekulationsgrad och så kan du läsa av. Så här har du ju ett helt världens bästa analysverktyg om du frågar mig, som man inte bör vara utan. Så här finns det mycket att läsa. Eller vid millennieskiftet där för 20 år sedan, då var det ju bolag som inte var värt någonting. Så la de till .com efter bolagsnamnet, det gick det upp. Då var det mycket gamma squeeze och short squeeze liksom. Så det gäller att leva liksom i vad som händer just nu och vad som är poppis och... Just nu verkar ju ingenting vara omöjligt. Allting går upp hela tiden.
Och historien är ju aldrig densamma, men det finns ju mycket som liknar. Ser du många paralleller? Vi pratade om det här om dagen, David, att när jag började i branschen 2009 hösten, då var det ju aldrig kul med aktier inom citattecken. Nej. Det var ju ingen som pratade om det.
Nej, då precis i kölvattnet av finanskrisen där.
Kan
Nej,
du dra några paralleller till antingen 2000 eller 2007 där som du känner igen nu, även om det är annorlunda?
Helt klart, alla gånger. Alltså 98 satt på UBS, trading kommer att vara ju så kallad Asienkrisen. Vollen gick rakt upp i himlen och det var lite
Det var valutakraschen där, va?
Ja, Ryssland var dåligt. Just och det var...
Det var flera grejer som hände på rad.
Ja, det var det. Ja. Och det gick rakt ner. Kollar man på kurva idag som inte så här låg normal för det, då syns ju inte det där hacket längre. Liksom. Men jag kommer ihåg sentimentet och tanken. För att bara två år senare var hur bullish som helst och hur toppat som helst. Och jag tycker jag ser likheter med det idag, till skillnaden att vi inte har någon ränta idag överhuvudtaget.
Mm.
Och att det är som du säger, det är liksom lite annorlunda. Men det som inte ändras, det är sättet vi tänker på.
Ja.
Och sättet vi liksom blir komfortabla när det är liksom, höga nivåer och vi känner oss liksom trygga. Sådär. Och återigen, det här tycker jag inte man ska utan grundläggande kunskaper i optionshandel, för här kan man rädda rätt mycket ifall det nu vänder ner från de här domarna.
Ja, men för det intressanta är ju att alla har ju försäkringar på liksom bilar, klockor, hus, vad som helst, men det är ju inte speciellt många som tänker på att lägga några procent per år eller någon procent per år på att faktiskt skydda portföljen. Nej, på samma sätt.
Det är ju,
som i många fall kan vara mycket mer värd än vad huset är. Liksom.
Ja, men precis. Det här brukar jag ha som stående grej på en föreläsare eller kurser. Och så här. Det här är dessutom en premie du kan få tillbaka.
Ja.
Det brukar man inte få på huset. Nu kanske huset stiger i värde, men
ja, exakt.
Det är väl värt att tänka på. Och just nu, när det är så toppat här idag, när alla är nöjda och glada, då är det billiga nivåer.
För det är väl exakt det som är poängen, att alla ska köpa försäkringen när det redan har brunnit. Liksom.
Exakt, man ska ju köpa den när man kan och inte när man måste.
Nej, precis. Och det brukar ju ofta vara så i finansmedia också, att när det har gått ner 15-20%, då säger jag, så här gör du nu. Och slutar alltid med att äga inte aktier om du går ner, ungefär. Det är aldrig någon som pratar fullt ut om att köpa en, kan bara köpa en, sälja en termin mot portföljen. Det kan ju vara liksom kortsiktigt hur bra som helst.
Och ta sommar.
Ja, exakt.
Foka på badet.
Ja, visst. Ja. Ja, lite putta på nedsidan.
Ja.
Liksom.
Ja.
Och där kan man läsa av SKU också för att komma in på det. Mm. Hur nedsidesputta blir mycket dyrare. Och den är ju...
Den har ju varit väldigt hög.
Ja, den har varit dynghög.
Den har kommit ner lite sista dagarna.
Mm.
Det där är lite intressant, för det innebär ju att många har ju köpt väldigt mycket skydd också för sommaren här nu.
Ja,
så att det, i min värld så är det ju fortfarande så här att den riktigt stora pain traden i marknaden egentligen för många är ju om det rusar upp. Egentligen. Mm. Om man tittar på optionsbilden i alla fall. Liksom. Ja. Är det en korrekt uppfattning, eller ska man tolka in något annat av SKU? Liksom?
Nej, utan... Ja, men så kan det vara. Om det nu kommer en går rakt upp igen, det kommer alltid finnas det som händer med nivåerna, at the money, nedsida, uppsida så att säga. Då kommer ju at the money helt plötsligt vara nedsida. Sådär. De optionerna kommer bli dyrare och många sitter liksom och kanske äger dem och är glada. Trots att det går upp så får de dyrare optioner som på boken och sådär.
Mm.
Så att du kan ha helt rätt i det. Men vad som händer i med liksom prissättning av optioner, hur det utspelar sig, det är liksom svårt att säga. Efter ett tag kan det bli självuppfyllande.
Mm.
När det kommer de här lösendagarna och du sitter med extremt mycket nedsidesputta som ska rullas vidare, så kanske du hellre väljer, om det blir för mycket, du kanske tar ett tradingbeslut att nej, men nu viktar vi om vår portfölj istället till säkrare till någonting annat. Och är det en tillräckligt stor firma som gör det eller två, då kan det bli en trigger. Så just därför de här lösendagarna historiskt sett har visat sig vara ganska...
Och det är, när det inte är quadruple witching som är en gång i kvartalet, de är då egentligen, det sista fredagen i månaden, eller?
Tredje fredagen brukar generellt vara. Sen så finns det andra derivatkontrakt som är sista handelsdagen.
Just det.
Men annars är det den tredje fredagen, precis som i Sverige.
Ja, exakt. Jag tänkte att det var någon skillnad på... Men
nej, det är den man ska hålla utkik efter. Ja. Sen finns det ju massor. Det finns ju sex olika derivatbörser liksom där, over there.
Sådär. Just det.
Men den tredje fredagen är då liksom, brukar hända. Det är då här quadruple witching och de är en gång i kvartalet. Och
exakt, som vi hade i fredags.
Precis. Som är bra att hålla koll på.
Ska vi börja runda av intervjun lite?
Ja, men det tycker jag. Det här var ju...
om man är intresserad av att lära sig mer om. Tar man kontakt med dig? Kan man läsa mer om ditt verk?
Jag finns ju på optionsbloggen.se. Jag driver även en webbportal, som alltså är en riktig heltäckande utbildningsverksamhet på nätet som man kan ta del av, som många är och kör nu och har haft mycket nytta av. Sådär. Så att det kan man göra. Optionskurs.nu om man vill ha gratis kurs. 5 dagar, introduktion och sådär. Optionskurs.se kan man läsa mer om den här webbkursen om man är intresserad. Och där går det absolut att ta kontakt med mig eller med mig och på Twitter också eller något sånt där.
Mm.
Jag finns alltid tillgänglig för frågor och svar och sådär. Så att tanken är att utbildningen ska komma till hands för den som vill ha det, alla gånger.
Kul. Fantastiskt.
Det låter jättebra.
Så,
härligt.
Stort tack att du tog dig tid att komma hit. Jag tror att det kommer vara super uppskattat bland lyssnarna.
Tack så jättemycket för att jag fick komma. En stor ära.
Jättetack. Tack. Trevlig sommar.
Tack samma. Tack samma. We'll be right back.
Så där, vi kan ju bara runda av också nämna där optionspodden som Carl kör. Som är massa intressant att lyssna på. Så missa inte den
varannan också. Vecka.
Men du, vi går över och pratar lite mer aktuell marknad då. Vi kör på här. Det finns ju lite att säga. Idag handlas till 22.50 på OMX. Vi fick en ganska stor avförsäljning i fredags, framförallt mot kvällen, som sen fortsatte på morgonen egentligen för att bottna ur, och sen har det studsat upp en del.
Men vi är ner typ 1,5% på en vecka sen förra.
Och det är verkligen lite sådär vad man tittar på. Finans är ju ner 8-9% om du kollar på bank och sådär.
I USA framförallt.
Ja, i USA, exakt. Medan då Nasdaq hade man varit, det är ju tur att man inte varit kort tech, för då hade man ju fått käka riktigt mycket emot sig. Min fond gjorde faktiskt nytt all time high här i fredags och suverän. Fått behålla mest av det, så det var lite kul. Men jag tänker, du har ju förberett en del här, jag låter dig inleda lite faktiskt, tänker jag.
Ja, men jag tycker man, vi hade ju Fed FOMC-möte förra veckan, ta några snabba kommentarer på det. Han tog ju faktiskt marknaden lite på sängen, får man säga. Powell blev mer hawkish än väntat i sin framtoning, varpå hela den här reflationstraden som du är inne på då föll markant. Vi hade dollar upp, råvaror ner. Långräntorna var ju temporärt ner, 10-åringen var ner på 1,35 som lägst, den studs upp till 1,50 nu, vi strax där under då.
Ganska exakt vad vi har pratat om, eller hur?
Ja,
ränta
exakt.
Ner, dollar upp, inflationstrade ner.
Ja, och generellt kan man ju säga att den här dollarimpulsen som vi såg förra veckan, det borde inte vara slutet heller på den dollarimpulsen, utan vi har fick en kraftig impuls under ett par dagar. Vi handlas i en rekyl i den nu, och i min värld så bör det komma en till runda på uppsidan i den då. Kommande veckan.
Jag har inte sålt några dollar. Det blev en riktigt bra studs, men jag tycker inte att det ser ut som att den är över. Och man kan kolla på dollarindex, eurodollar och så vidare. En valuta utöver ossidollar, dollar som du lyfter fram, är också CAD, alltså kanadensisk dollar.
Absolut.
Amerikansk dollar. Den har också ett riktigt bra signalvärde för DXY.
Och den som vi pratade om i förra veckan, australiensiska mot japanska yenen, som handlar i en väldigt tight kilformation, som då kunde ha påverkan på global riskaptit, den bröt ju ner ordentligt i onsdags på Fed då. Så att där har vi också ett varningstecken för mer global riskaptit generellt i marknaden.
Men du hade nyligen köpt på lite dollar mot SEK, var det så?
Ja. Vi har haft den på liksom under en längre tid då, för vi trodde att dollarn var inne, liksom du också då, i en större bottenformation.
Men tog ni lite extra nu här, eller hur ser det ut?
Vi tog inget extra förra veckan då, men det vi gjorde, vi låg också kort eurodollarn då.
Just det.
Så där tog vi en temporär vinst i måndags då, på den första liksom benet ner, så kan vi.
Men om vi säger så här, du är positionerad för eventuell fortsatt dollarstyrka.
Ja.
Då är vi båda det. Spännande. Ja.
Och ska man kommentera något fortsatt på Fed då, man fortsätter ju med QE-programmet som man har. Man har 120 miljarder dollar i månaden, så inga förändringar där. Det som var, tog marknaden på sängen, var att man höjde dotplotten, det vill säga sin ränteprognos då, något för 2022 och 2023. Och det som ligger till grund för det är att de har svängt lite mer positiv, eller hawker som man säger så, i sin uppfattning om inflationen då. Och tror att inflationen kan bli något högre än vad man trodde för ett par veckor sedan, och att den också blir då lite mer långvarig än man trott då. Däremot så är det väl fortfarande troligt att vi inte ser någon räntehöjning innan kanske utgången av 2022, och sen kanske vi ser en till då i utgången av 2023. Men det som är intressant för marknaden, det är ju när man drar ner på sina stödköp, för det är ju de facto det som mer styr börssentimentet och risktillgångar än om räntehöjningen, än när den faktiskt kommer då. Så att säg att man då börjar tapera sitt Q-program 12-18 månader innan första räntehöjningen, vilket är då ett första steg som Fed kommer att göra. Det kan behöver inte vara 12 månader, det kanske blir 6 månader, men däromkring. Skulle det vara 12 månader då, eller 18 månader, då är det ju så att man kommer börja annonsera tapering under hösten. Och då är det också troligt att man kommer mer ge ett mer specifikt datum och prata mer om det här vid centralbankskonferensen Jackson Hole i slutet av augusti eller vid mötet i september då. Så det är väl det man ska, det är väl det marknaden kommer foka på den här sommaren, förutom nästa FOMC-möte i juli, är ju primärt Jackson Hole i augusti då. Sen som alltid så har ju alla då medlemmar i FOMC varit ute efter de här mötena, som de alltid är veckan efter den här veckan, och varit och prata och försökt liksom, ja, tona ner liksom det här Hawkers-budskapet som man ändå gav vid plotten, och liksom det att allt är uppe på diskussion och sådär va. Och man spelar ner en lite den mer Hawkers-y man hade då. Men frågan, eller det är ju helt givet att en tapering kommer. Frågan är bara när den inleds. Och för som vi har varit inne på ett par gånger, det här är ju ingen, det är ju ingen bankkris, det är ju en hälsokris. Och det var ju det som Mikael Sarve var inne på i avsnitt 4 också. Att kasta då de största stimulanserna du har haft i historiskt överhuvudtaget på en hälsokris, det kommer leda till liksom bubblor på sina håll då. Det är liksom, sen kan man diskutera huruvida vi har en aktiebubbla givet den ränta vi har, men du ser ju liksom huspriser och allting då på klar all time high globalt då, inte minst i Sverige då.
Jag menar visst, Nasdaq gjorde ju nya högsta igår här, men det är ju OMX, dagens rörelse är ju ner igen i samma range som vi sa. Det är mycket som inte har liksom i närheten av melt up. Du ser slakt i vissa tillgångar, till exempel krypto ska vi prata lite mer om. Börjar för sig se ganska trevligt tycker jag. Risk-reward-mässigt, men du ser ju de här småspararfavoriterna, men de här, favoriterna då, så mycket kan vi säga. Evo, Kambi, Embracer, som alla är ner fortfarande mycket.
Och det intressanta med de aktierna, om man ser för tidigare under året eller även förra året, då handlade ju, om vi säger att det är svensk tech då, techsektorn, där även då Sinch ingår, så handlar de ju väldigt väl med hur utvecklingen på Nasdaq generellt, inte för daglig basis men ungefär va. Och nu hade vi Nasdaq uppe på all time high igår.
Ja.
Samtliga av de här aktierna du nämner har ju en ruggig bit kvar till all time high om man säger då.
Nu, vissa av
så
de
där har vi, börjar vi få en liksom en sen får vi se liksom vad som leder vad, men det är helt klart att det har ju dekaplat, vilket vi inte har sett tidigare, och det jag tycker är intressant. Men för, ska man bara avsluta det här med centralbankerna, så tycker jag det är ändå intressant att nämna Bank of Japan, BOJ. För Nikkei, japanska börsen, var ju ner 3,3% i måndags. Och
då annonserar
de, ja, då annonserar de att man kastas in i marknaden igen, man köper aktie-ETF-er. Det är ju den enda centralbank som de facto köper rena aktieallokering då. Och det var första gången man gjorde det sen i april, och man pumpar in 70 miljarder igen, och vips, så igår så var ju Nikkei upp då 3,1% istället då. Och jag brukar ju liksom inte prata om att marknaden är riggad, och så jag gillar liksom inte den typen av tugg.
Men, nej, då får man hålla på med något annat. Om man,
ja, men det är klart att när man ser den här typen av headlines efter liksom en minus 3,3% där, så börjar man ju liksom ändå fundera liksom. Det blir ju lite det här får inte gå ner mentaliteten liksom.
Ja, men säg, vänd på det så här då. Vad händer då det inte hjälper?
Nej, men det är ju andra liksom, ja, andra benet.
Så att det är vad det är liksom. Vi har marknadsdeltagare och det är ingen enskild som styr över någonting liksom. Vi får bara göra oss bekväma, ja, med att det kommer finnas olika aktörer, och det är liksom inte någons enskilt fel att någon tillgång går åt något håll. Det kanske alla ska påminnas om innan man...
Ja, för att skicka in en passus bara är ju att globala börser och alla typer av tillgångspriser korrelerar ju väldigt väl med Feds balansräkning generellt. Är den växande som den är och har varit, så tenderar ju börs och så vidare att få ett bid i marknaden. Liksom.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns.
Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Ja, ska vi prata lite dollar? Vi hade kvar våra dollarpositioner, pratade vi om ju.
Ja, jag tycker de här, det var ju tidigare i år tillsammans med hela boomer- och råvarutraden så har det varit kort dollar, men det vändes ju här i slutet av maj, framförallt 3 juni då jag började gå lång dollar, och då var det ju eurodollar och USD-SEK framförallt då. Så kort eurodollar, lång USD-SEK. Och det där, som sagt, jag tycker även om det är liksom, man kan nog hävda att dit vi studsade, att det var ett ganska naturligt ställe att liksom att den studsen började stanna upp, men jag tycker inte vi har sett beviset ändå att dollartrenden neråt fortsätter, utan jag tycker fortfarande det ligger och väger här. Och jag tycker risk-rewarden att äga dollar är fortfarande bra vid nuvarande nivåer.
Ja, det håller jag med om. Vi var ju uppe på de här viktiga, det vände ju precis, om man tittar dollar in i stan, DXY, vände ju exakt vid 92,5 nivån. Det är ju en gammal klassiker, hör jag på att säga, men den har ju fungerat som både stöd och motstånd under framförallt då andra delen av förra året och även under våren den här gången. Skulle den, och det var vi uppe i fredags, så även som natten mot måndag, skulle den brytas på uppsidan igen, då är det högst troligt, tycker jag, att vi är uppe och testar den här gamla mars-april högsta där på 93,40 då. Så jag tror det är där. Och skulle vi se det, då har vi också en dollar-SEK upp mot april högst också. Det är 8,75-8,80 där någonstans. Men det är väl där man i den här rörelsen, tycker jag, man ska sikta. Man kanske inte ska liksom sitta och hoppas på att vi ser 9 kronor i dollarseken. Men...
Nej, det är ju jättesvårt att säga. Det man kan säga är ju så här att from failed moves comes fast moves. Alltså det var ju väldigt positionering short dollar nu.
Ja, jo, ja.
Och det vände. Ja. Vi har pratat om det i flera veckor, att det är något som vi har saknat, om det nu ska vara risk off. Och nu kom den signalen, och på det sen så... Liksom handlar också om, så att jag tror så här, kan rörelsen fortsätta ett tag? Ja, vad är nivån? Vi får nog se liksom. Jag menar, får vi ett riktigt risk-off-index, då kan ju dollarn gå upp och göra liksom, en bra bit. Det vet vi ju inte nu.
Ja, om då dessutom Fed då, som typ den första centralbanken globalt, de brukar ju ofta leda de andra centralbankerna på sikt, men om de är då den första som faktiskt blir mer hawkish i sin framtoning, ja, men då borde kapitalet också söka sig till en dollar generellt mot andra valutor. Så det kan väl absolut vara så att vi inte får något jättestort breakdown i dollarn i alla fall under andra halvåret då. Sen kanske inte den ska upp så där jättemycket, men de som sitter och spekulerar i en stor breakdown, det får vi se.
Ja, det får vi se.
Och det vet vi också först egentligen om de här gamla vårbotten nu tas ut på nedsidan.
Det är ju det. Vi har ju fortfarande nu ett mindre tradingintervall över de bottnarna och så att säga under viktiga motstånd. Så att vi kommer ha tid att iaktta, positionera oss, eventuellt sälja dollar om det viker ner här igen. Så att det är fortfarande en position som jag tycker är liksom... väl värd att ha kvar, eller kanske om man inte har några dollar kanske titta på att köpa.
Ja, plocka den här rekylen vi är inne i nu. Behöver inte alls vara dum för en kortsiktig trade i alla fall. Ska vi kika lite börsindex?
Tycker jag. Bara lite kul och sådär. Vi har ju egentligen kört sedan vi drog igång, så har jag haft med small cap och micro cap. Och de är ju fortfarande inne i samma range. Inte hänt någonting. Jag behöver inte uppdatera graferna någonting, utan det är bara upp och ner, upp och ner. Ja, det är samma grafer. Så är man optionskille som Carl, så ser det ju rent ut att vara en helt fantastisk trading range att sitta och handla det här. Men vi är kvar. Jag säger inget mer än att vi är kvar i rangen, och ska jag ändra mig, då ska det bryta upp. och det har det inte gjort än. Så det är väl min syn på micro, small cap, OMX tillbaka ner i rangen. Vad har vi mer? Har du några andra index som talar? Det mest bullade indexet nu får man ju säga är ju Nasdaq, för det gjorde ju ett nytt all time high igår. Men det man glömmer då är att det var ju väldigt, väldigt, väldigt dålig bredd. Visst var det så?
Ja, säg på Nasdaq 100 igår då. Vi var uppe och gjorde faktiskt ett nytt 52 veckors högsta och ett även då ett all time high på indexet. Men det var bara 9 av 100 aktier som gjorde samma liksom, nya högsta nivåer. Så att de andra 91 aktierna gjorde inte det. Och det där är ju tydligt på en extremt liksom, selektiv uppgång även inom tech då. Tittar vi på S&P, gjorde inte i och för sig en 52 veckors högsta igår, men det var bara 27 aktier av 500 som gjorde det. Så det är också en väldigt dålig bredd i den senaste liksom, uppgången som vi sett. Och det kommer sig av det som vi har varit inne på ett par gånger. Vi pratade om att liksom, bank och hela reflationstraden, råvaror och det skulle ner. Och sen dess har ju faktiskt det man kanske glömmer bort lite grann när man lyssnar på vår podd och bara tittar på OMX. Det är ju att många utav det som vi trodde skulle komma nu in i slutet av juni har ju också skett.
Ja, ja, alltså kolla XLF, min största blankning, amerikanska banker, det var ner som mest 9% från 3 juni.
Ja,
det är 9%, det är en rätt okej rörelse.
Sen har jag ju varit inne på att vi ska ha en cykelbotten i Sverige och Europa in i slutet av juni, början på juli, och att vi bör ha en, liksom en hyfsad resa framför oss när den träffat. Jag trodde ju liksom, med handen på hjärtat, jag har ju trott hela tiden att vi ska ha liksom en 8-10% sättning in till midsommar och strax därefter. Det har vi inte haft.
Börjar bli bråttom.
Tiden
nu.
Börjar bli väldigt knapp, va? Men om man ska prata mer om synen, så tror jag att det man ska kika på, det är ju att i så fall plocka upp de här riktigt liksom översålda cykliska namnen som har kommit ner riktigt duktigt sen toppen under våren. Där har du exempelvis SSAB som var ner lite över 25%. Du har Boliden som var ner 10%, lite mer, till och med 12% här till måndags. Du har Lundin Mining som är ner från typ 110 spänn till 73 kronor. Så jag tror att man får titta på att det är det jag har gjort den här veckan och framförallt då i måndags på nerstället. Det är ju att köpa in i den typen av namn för en studs som jag tror kan bli ganska hyfsad in mot mitten av juli. Däremot så tror jag inte att, jag tycker dock att den liksom defensiva delen av börsen så är ganska överköpt. Jag menar, många av de defensiva namnen har ju stått emot, de har ju till och med gått väldigt starkt sista tiden. Även bankerna så som liksom, ja, framförallt då Nordea har gått väldigt starkt. Så att
om du inte får den, om du säljer på här nu nere i OMX då, är det där positioner som du håller till hösten, eller är det just en
ja, jag tror ju på en bullish höst generellt. Ja, ja. Så den synen ligger ju kvar.
Ja.
Så att det här, jag går ju liksom inte all in i SSAB och hoppas. Utan det här är ju liksom positioner i en större portfölj då. Men det mest troliga tycker jag det är att vi sätter någon form av botten möjligtvis idag, morgon eller in i början, mitt av nästa vecka. Och sen, eller möjligtvis då även in i juli. Men i ett spann här på 2 veckor ungefär. Och att vi sen får en översåld bounce i många av de som har kommit ner. Och sen, men att hela, för då väger man in USA alltihopa, att indexen står inför en resan på nedsidan in i augusti sen. Jag tycker att framförallt liksom USA ser ut att göra det, och jag tror att de kommer dra med sig andra index också.
Jag tror att bara titta på graferna så ser vi att det har varit stora ranger, och då blir det ju verkligen viktigt att kunna jobba som nu du har jobbat både på nedsidan och på uppsidan. Jag håller mig fortfarande till nedsidan. Jag kommer inte köpa några nya saker. Däremot så får man ju nyttja såna här lägen som fredags och måndags när kortpositioner har gått 5-10%.
Ja, exakt.
Att ta vinster på det, annars så blir det svårt liksom.
Ja.
Men jag ser snarare då möjligheten att ställa på och öka blankningar igen. Passar min strategi bättre att sälja på de här uppställningarna. Jag kommer inte vara inne och försöka fånga några studsar ner. Men det är ju vad vi kollar på kontrakt och enskilda aktier kontra sektorer och sådär. Allt handlar ju om tidshorisont och strategi där såklart.
Ja, nej, för skulle vi få en studs in mot liksom mot rapportperioden eller strax däröver, vi får se lite hur rapporterna faller ut då. Men då tror jag att det finns ett rätt bra läge att rehedga liksom inför ett stökigt augusti. I så fall. Så att ska man summera sommaren, så jag tror fortfarande nedsidan totalt sett under de kommande månaderna är större än uppsidan då, men att man kan vara inom PT i de här namnen som har kommit ner ordentligt då. Så det är väl så vi tänker. Vi har kvar våra köpta säljoptioner på OMX och S&P. Det är lösen i slutet av augusti. Så de ligger vi kvar med. Vi har en köpt säljoption som är lösen i mitten av juli. Den blir blir rörelsen som jag pratar om nu, så kommer den premien brinna inne då. Men så är det ibland. Man kan liksom inte göra vinst på allt.
Nej, det vore konstigt. Men en intressant diskrepans, jag ser vi, det där råvarutraden har fått ordentligt stryk. Mm. Men oljan är ju nya högsta.
Mm.
Sitta och kolla på den. Brun energi, det är liksom, det är inget att...
Det är det nya gröna.
Det är det nya gröna, exakt. Så att nu har man ju kvar för lite i portföljen. Men det är ändå intressant. Man ska alltid vara observant när det är någonting som kan stå emot, trots att du har liksom ett bredare bäs i råvarusektorn. Mm. Det kommer jag ta fasta på.
Mm.
Det är nog en signal som vi, om vi får ett större risk-off, som också bör säga oss att det här är kanske saker som vi kan köpa och ligga i. För trenden är väldigt stark i energi.
Mm. Ja, den är jättestark. Något som, även om du, som du säger, att vi står kvar i en trading range och så här, om vi tittar på OMX och så här, den stora grejen som egentligen hände i fredags och som vi faktiskt fortfarande handlar under, det är ju att vi bröt den här hela upptrenden från botten där i slutet av oktober, början på november. Drar man en trendlina från de bottnarna hela vägen upp, så bröts den i fredags. Och det där är ju ett första liksom varningstecken. Och på nedsidan bevakar vi ju som tidigare, det är ju primärt i veckoperspektivet då, de här 21.90, 21.88. Skulle vi få en stängning där under i veckograferna, ja men då har vi en säljsignal i vecka. Och det är lite oavsett när det sker.
Exakt.
Därför då bryter vi ner från den rangen vi har stått i sedan i april då.
Det är intressant, för Exelias Industrials har gjort ungefär samma sak. Det var ju egentligen, gick från 76 upp till 100 där 30 oktober upp till nu. Och sen så har det inte gjort några nya högsta, utan det är 1, 2, 3, 4, 5. Förra veckan var riktiga brytet ner under 100 och nu är vi tillbaka lite där. Men som den veckolinjen ser ut, absolut som den har brutits också. Så jag fortsätter att vara kort Industrials där.
Mm.
Tycker det ser ut som en fortsatt bra blankning.
Jag ägnade mig i veckan när jag hade lite mer tid åt att studera de längre graferna. Det är ju inget för den kortsiktiga, men jag tycker det kan vara intressant att ha koll på den riktigt långa bilden. Och nu snackar vi månadsgrafer här, där varje stapel är en månadshandel. Då, så det här är ju riktigt långa perioder. Då. Men tittar vi på S&P 500 då, USA, så i juni 2021, det är ju nu här det är nu då, så träffas topp i en kortare cykel. Den är 19 månader lång, så den är fortfarande liksom 1,5 år, men det är den korta cykeln. Och i mars 2022 ska vi ha den stora cykelbotten. I mars 2022, och det behöver inte vara exakt i mars, men säg mellan typ november, december och mars in i april. Där någonstans ska vi enligt den här analysen då ha en större cykelbotten, där vi har ett gäng större cykler, om man pratar om då, som går till botten samtidigt. Vi har en 76 månaders cykel, det är över 6 års handel alltså. Vi har en 36 månaders cykel som bottnar där med, och vi har den här 19 månaders cykeln också då. Och tittar man på hur perioden brukar vara då i slutet då, vilket vi faktiskt är inne i nu, de sista liksom 69 månader in i en mot en cykelbotten då. För det är ju det som är intressant här. Det vi står i från dagen, från juni till in i Q1 nästa år då. då har de perioderna har generellt bjudit på betydligt högre volatilitet än vad andra perioder har gjort. Det här är då data bort från 1983 som jag tittar på då. Och det är bara ett tillfälle utav de senaste sex som har varit bullish, och det var 1996. Därför under den perioden så gick indexet uppåt, som sen då avslutades i hela 99-rörelsen. Men även under 1996 så hade vi ett juli som var på minus 11%, så en ganska skarp sell-off. Och det är väl ungefär det kanske vi laborerar med ska komma någon gång här in mot augusti då. Så att sammanfattningsvis så tror jag att kommande 69 månader kommer liksom, det kommer ha någonting för alla. Både bull och bears kommer kunna jubla ganska högt liksom, stundtals. Och får vi rätt i synen, så är det framförallt sommaren mot slutet, mitten av augusti, som är lite större riskevent för amerikanska börser, som bör även leda andra börser.
Ska vi avrunda med lite krypto, bitcoin?
Ja.
Ja, det har ju varit fet rörelse, kan man ju minst sagt säga. Det är ju, återigen, det är ju liksom, lägger ingen värdering där. Men du hade väl faktiskt kollat den där 30-nivån, tror jag, tidigare
i år. Ja, de som följer med på Twitter kunde ju läsa under vintern, när vi var uppe på 55 000 dollar där, att jag trodde den skulle ner till 30 000 i sommarbotten. Det var ju väldigt få som, det var ju som mest håsat där uppe. Så det fick inte så många likes på en sån tweet att det skulle ner 50%, det kan man säga. Och vi hade liksom CFOs i USA som köpte bolagens kassa, skulle in i krypto, alla skulle in i krypto. Men nu är vi vid de här 30 000 och vi var nere där under igår. Det är ju de som ritar huvudskuldraformationer, fick ju egentligen då stundtals igår en breakdown genom det, och då skulle vi i så fall ha haft en target någonstans på 27 500 mot 25 000 då. Och sen det riktigt viktiga stödet på 20 000 nivån då. Men jag tyckte igår att det började bli attraktivt som liksom risk reward, i alla fall om man blickar framåt en del. Vi hade positiva divergenser i daily chart och sådär, att nedgången avtar i styrka. Så jag långade lite krypto privat igår eftermiddag.
Snyggt. Nej, men jag tycker
det var en otrolig resa på.
Nej, men kollar du på veckostickorna, om vi lägger bort allt det här med vad som sägs, så är det ju faktiskt rätt många svansar nu på nedsidan, precis på samma ställe där svansarna var i början av året. Och sen fick det uppgången och så kom vi ner och så har vi fått 1, 2, 3, 4, 5 sjätte veckan av stök, men egentligen sidled. Alltså det är ju otroligt styrketecken. Om vi inte bryter ner och etablerar oss under 30 000 nu, trots all, jag menar, det är omvänt hur det var vid 60.
Ja, exakt.
Då kunde inte bitcoin gå ner och det var laser ass och, eller ice och allt vad det heter. Jag menar, nu verkar så här. Så att är vi över 30, ser bra ut. Lägger ingen annan värdering i det, men det är ju inte helt fel med så här många veckors konsolidering. Liksom sköt ju ut många på den här veckans rörelse.
Och jag menar, nu är ner 50% lite mer sen topparna. Väl ner kanske 50%. Ja, men i dagens rörelse är ner 50% kanske. Och alla var jättebullish där uppe.
Har vi något targets då? Så bara prata lite nivåer på uppsidan. Vad ska vi ha? 47? 50?
Ja, där någonstans va? Och är man långsiktigt bullish det här, då de som pratade om liksom 100 000 till 500 000 när vi var på 65 000 i vintras. De har ju en raketresa att göra härifrån.
Nej, men pris ändrar ju sentiment, så att de kanske har ändrat sig under tiden. Det är ju inget konstigt. Men som du säger, det är ju allt annat lika. Prisdatan nu ser ju inte så dålig ut, tycker jag.
Nej, jag tycker så här. Ska man liksom någon gång köpa krypto, så kan det ju helt klart vara ett betydligt bättre läge här än vad vi sett tidigare. Och det börjar se intressant ut tekniskt. Ja.
Sen kommer om det går till 10 så är det ju bättre där, men det vet vi ju aldrig.
Nej, men då får man ha en stopploss då under 20 om det ska vara så då.
Exakt. Nej, lämnar vi krypto där här. Det är kul med volatilitet i alla fall. Det verkar ju få se om det där sprider. Det är också något som verkar vara ett konsensus, att nu bitcoin är för litet och påverkar liksom inte övriga risktillgångar. Inte så säker på att det är så, men det kan
det har ju historiskt varit en korrelation mellan mellan just Bitcoin.
Men det ska ju ha släppt nu, S&P. Säger man.
Jo. Men vi får se. Det kan komma med vissa månadslag också. Mm. Det har inte alltid skett samtidigt heller.
Nej.
Så det kan vara, det är i alla fall inget styrketecken för global riskaptit att Bitcoin har backat 50%. Jag tycker det är intressant att titta på den rotation vi har haft i marknaden de sista veckorna, och det är lite en rotation from hell. Ni kommer ihåg vad vi pratade om i podden exakt för en månad sedan, slutet av maj, när de här stora smart beta-strategierna gjorde stora omviktningar. Det var MSCI-flöden som var då, och vi tittade på den här USA Momentum Factor ETF som skulle allokera 68% av sin portfölj i förändringar under en och samma dag. Och det var $16 miljarder. Och det är inte bara den, det är även rena aktiefonder som är stora omallokering också. Och det som har hänt är ju att alla har under maj då köpt financials. Totalt sett har fondflöden och ETF köpt $4.8 miljarder in i financials. $4 miljarder i basic resources, eller resources, natural resources. Och vi har tech då, där som har varit den stora nettosäljaren då, där har de minskat med $5.2 miljarder under maj. Och vad händer i marknaden? Jo, självklart. Som en brev på posten. Natural resources går ner. Finans var ner, vad sa vi, 10-12%? Ja, sen maj högsta.
Mm.
Och tech sen maj lägsta, om man tittar på liksom tech ETF i USA, är upp 12%. Mm. Det liksom slår ju aldrig fel.
Nej, det slår aldrig fel.
Och det är många som sitter och grämer sig där ute just nu, kan säga att man faktiskt att man gjorde dem när man gjorde dem.
Nej, men man kanske grämer sig själv att man inte köpte lite tech. Det borde man ha gjort, men jag är gladare att jag inte kortade tech utan att jag kortade inflationsgrejerna, för de har ju faktiskt gått ner.
Exakt.
Och det är det där, vi kommer liksom aldrig fånga alla rörelser. Det är ju helt omöjligt liksom. Men återigen, när konsensus vände så blev det också väldigt bra att göra tvärt emot.
Ja, jo. Och det kan ju vara kortsiktigt bra att gå emot det där igen nu då. Får vi se. Men om vi har en liten följetong i södra Kina ju, den sista avsnitten.
Just det.
Jag vill nämna något om det. Vi har ju pratat om förvärrad covid-situation då, framförallt södra Kina, negativ påverkan på exporthamnarna, inte minst den här Yanshan då, som vi pratade om förra veckan, där kapaciteten går på 20%. Och att det skulle vara betydligt större problem för global export och global handel än den situation vi hade i Suezkanalen i mars då. Läste en artikel igår kväll från hamnarna i södra Kina då. Och de väntas också förbättras och återgå till det normala igen. Men håll i er, i Q2-22, det är ett år bort som tidigast. Och vi såg Volvo i lördagens tidning kan tvingas ta nya stoppdagar. Man har inte fått ordning på sin försörjning av komponenter i sin tillverkning av lastbilar. Och jag tror att det här är bara i början på en liten större sån sektorvarning, om man säger så. Det ska bli otroligt spännande att se de europeiska och svenska verkstadsbolagen i Q2-rapporten här i mitten av juli då. För det här är helt klart så att det får stora effekter. Och lägger vi till den här med en något mer hawkish Fed då, så att i min värld inte helt osannolikt att de två tillsammans blir liksom sommarens gråa svan. Liksom.
Mm,
Generellt. Liksom.
Mm.
Det är liksom, de två bör inte leda till en melt-up i alla fall, om vi säger så.
Mm. Nej, vi ska alltid ha några negativa rubriker och förklara för oss varför priset har lett.
Ja.
Classic. Nej, men det var ju jäkla snygg call det där. Du började ju prata om det för ett tag sedan. Får ju se hur det där spelar ut då. Har vi något annat? Nu blev det ju ganska långt där avsnittet.
Ja, jag känner att vi måste runda av med. Ska man avsluta med indexförändringen i OMXS30 då?
Kör.
Vi pratade om det tidigare i våras då, att det är mest troligt att Sinch tar Securitas plats då i OMXS30 vid halvårsskiftet. Och det annonserades också i igår kväll efter stängning. Som jag såg så kommer Sinch få ungefär 1,9% vikt i OMXS30 då. Det är väldigt få fonder som trackar just S30, ska man komma ihåg då. Det är ju primärt Avanza Zero, du har exakt OMXS30 ETF:en och sen har du då terminshandeln då. Alla sitter och jublar över att Sinch kommer med, och visst, det är jättekul för Sinch att lyftas in där. Men det är jag som lite contrarian, jag börjar ju kika på Securitas istället. Vi är ner 15% sen majtoppen, den är ner 4% i år, medan börsen är upp typ 20, va? Eller något sånt med utdelningar. Så jag tror jag är översåld i liksom Veko, Stochastic och sådär, som brukar. Behöver inte vara exakt timing, men i krokarna börjar bli betydligt bättre risk reward för ett köp i alla fall. Så jag tror att man, är det någonting man ska göra på det här, så är det ju att kika på Securitas från långsidan.
Har du köpt den eller är du
sugen? Jag tog en litet, ett första benet av 3 idag här.
Uh-huh.
Kom ner lite ytterligare idag. Ämnar väl att titta på om vi får några säljflöden från typ Avanza Zero och så. Det kan ju även då vara frontat. Ja. Det här är ingen jättestor nyhet. Det här kunde man räkna sig fram till redan i liksom april-maj. Vilket också har pressat kursen i Securitas då.
Och det är ju lite sådär, att bara få lägga in den, att den handlas ju till lägsta på den här månaden, och förra månaden var rätt, alltså den har, ja, det är 3 månader som ser rätt blodig ut.
Ja, det är ingen, vi köper inte in en stark aktie här. Nu spelar vi en bounce.
Det kan nog blöda lite till, om vi säger så då. Men spännande, och det är kul att vara kontrarian.
Kanske var dina aktier jag köpte. Låter lite som det. Ja, vi får väl se. Annars, vi kör ju ett vanligt avsnitt nästa vecka.
Ja, det gör vi. Absolut.
Sen ska vi ha 2 veckors uppehåll, tänkte vi, innan vi kör igång igen.
Fortsatt fråga. Kul att folk stöttar. Och för de som inte gör det, det gör inget. Det är okej. Det är datapunkter. Så det är bara att köra på. Jag tycker bara det är roligt. Vad ska vi säga mer då? Nu har vi ju ändå här... Det är 8:e avsnittet som vi drog igång.
9:e.
9:e. Mm. Och vi står typ på samma punkter i index.
Ja.
Tänk om det hade varit volatilt.
Ja.
Fast det har det ju varit.
Nej, men du vet, hade du haft europeisk och svensk bank ner, som vi kollade ju amerikansk bank ner. Mm. Hade svensk och europeisk följt med ner, då hade du fått den här mer... För eftersom många verkstadsbolag i Sverige var redan svaga in, då hade du också fått den här. Det har vi inte fått. Vi har en sektorrotation på mer eller mindre daglig basis. Men jag tror att ska man hitta på någonting från långsidan in i juli, så är det att köpa de här som är lite mer ordentligt, kommer ner ordentligt då, cykliskt.
Ja, jag tittar på blanka uppställ, och det är fortfarande inga enskilda aktier, utan det är aktiesektorer. Men jag tycker fortfarande det ser ut som det finns mycket som kan komma ner ordentligt.
Och jag tror att sitter man som ur ett investeringsperspektiv och vill in i marknaden med en stor påse pengar eller en stor kassa, så tror jag att om man har en vy på kanske 6-9 månader, så tror jag att du kommer få, då är dels har du inte missat något generellt de sista 10 veckorna. Och jag tror att man kommer kunna komma in bättre i börsen fram till augusti också än vad det står nu.
Avrundar vi så?
Ja, tack ska du ha själv, och trevlig midsommar.
Detsamma.
Och till alla lyssnare.
Just det, det blir kul.
Ja, det blir roligt.
Ha det bra, hörni.
Tja. Tja, tja.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.